kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, bibelförklaring kan du lyssna till varje tisdag i Värnamo kyrka då Håkan Sundliden håller dem. Och det är klockan 18.30. Men det är lite förändringar i år, jag säger varje tisdag. Vissa veckor kommer det bli måndagar eftersom han har förhinder på tisdagen. Men nu ska vi i alla fall få lyssna till del 56 i första Korintherboken.
Det är alltså första Korintherbrevet kapitel 15 vi ska börja med. Men vi ska först be. Herre Jesus, tack för att du är en levande Herre. Tack för att du är sådan att du kan vara närvarande överallt där människor samlas i ditt namn. Nu är du mitt ibland oss och vi ödmjukar oss inför dig. Vi öppnar vår gemenskap för din närvaro. Vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord, svart på vitt. Vi tackar dig för att du lät dina apostlar skriva ner det som du har lärt, det som du har förkunnat, det du har undervisat om. Vi ber nu att den här timmen ska få vara en del i det som du gör ibland oss. Det ska få vara en del i det som du gör i våra liv. Och när det nu handlar om de dödas uppståndelse så ber vi om en särskild nåd ifrån dig. Så att vi kan se med våra inre sinnen det som du säger, det du gick igenom, det du beredde för oss. För att vi skulle kunna gå i dina fotspår. Inte bara i en moralistisk mening utan i en existentiell mening. Leva det eviga livet och saligheten tillsammans med dig. Herre, öppna du våra sinnen nu när vi överlåter den här stunden under ditt herravälde. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Amen. Som sagt, vi har kommit då till första Korintherbrevets 15 kapitel och det är ett långt kapitel som ni ser. Det är ju 58 versar så det får vi ta några timmar till innan vi tar oss igenom det. Och sen är det ett 16 kapitel också. Och här handlar det om Kristi uppståndelse. Jag ska säga det till er bara som en kort repetition. Jag har hört det många gånger men man kan ju dela in till exempel första Korintherbrevet på lite olika sätt. Och det gör man ju då efter bästa förstånd. Men olika bibelforskare eller exegeter, bibeltolkare, gör det ju på olika sätt. Och när man gör det på olika sätt så blir det lite olika betoningar också. Det är ju oundvikligt. Bara en sån sak som kapitel och versar kom ju till på 1200-talet. Innan så var det skrivet i ett enda svep alltihopa. Så, och det var inte tänkt för att man skulle läsa och studera kanske till en början på det sätt som vi gör. Utan det var ju tänkt för som läsning. När de kristna samlades så läste man breven. Läste man evangelierna, berättelserna. Men nu är det som det är. Och en av dem som jag har hänvisat till som flitigast och som jag har följt. Och som var nytt för mig, det ska jag villigt erkänna. Men som har varit till välsignelse för mig. Det är att första Korintherbrevet skulle kunna vara tänkta tal. Alltså muntliga föredragningar, 6 stycken olika. Det har annars varit en ganska vanlig kritik emot första Korintherbrevet och dess äkthet. Är det verkligen så att det här är ett brev? För att det handlar ju om så många olika saker. Det handlar om församlingen skulle vara splittrad och det handlar om man får äta kött ifrån avgudar och det handlar om vad kvinnan ska ha på huvudet när hon ber och profeterar och nu handlar det om det dödas uppståndelse. Förmodligen så var alltihopa det här frågeställningar i Korint. Viktiga frågeställningar. Och Paulus han har då man kan se att det är som tänkta talet för det finns en början och ett slut. Till exempel kapitel 15 då är det 6:e och det sista talet i första Korintherbrevet och det är så pass avgränsat. Det 14:e kapitlet handlar ju om kapitel 12, 13, 14 handlar ju om gudstjänsten. Och sen kommer vi in på ett helt annat område nu i 15 kapitlet om det dödas uppståndelse. Så därför kan man se att det är som olika ämnen han går igenom. Och man kan dessutom, när man går igenom de här olika talen, se att det följer de antika retoriska lagarna. För det är ju, man lägger ju upp ett tal på ett speciellt sätt. Och det kan man känna igen då i det här. Men här verkar det som att man, det är sammanfogat då till ett brev. Det kanske aldrig har varit tal i ordets egentliga mening. Utan det är väl sånt som han har talat om, och så har det ställts samman då till det här brevet. Och så har han skickat det. Nog om detta. Men nu är vi alltså på det sjätte talet. Och det här är det enda talet av de sex talen som är dogmatiskt till sitt innehåll. För tidigare har det handlat om ordningsfrågor och teologiska frågor och hur man ska hantera till exempel profetia och andra andliga gåvor i gudstjänsten. Men här är det ju ren dogmatik. Han undervisar om de dödas uppståndelse. Så det är inte något råd om hur man ska leva vi ska ge oss på nu, utan nu är det hur vi ska tro och varför vi ska tro som vi gör. Det här kapitlet, man brukar dela det i två stycken huvuddelar. Och den första huvuddelen, det är då verserna 1 till och med 34. Och i verserna 1 till och med 34 så går Paulus igenom att Jesus har uppstått från de döda. Han stryker under detta som ett historiskt faktum, och han talar om vikten av att Jesus har uppstått från de döda. Han talar om att apostlarna fick se honom som uppstånden från de döda. Och han tar också upp i några versar vad det skulle betyda om Jesus inte har uppstått från de döda. Och då säger han att då faller ju alltihopa. Så att det är den första huvuddelen. Och den andra huvuddelen då är ju en naturlig följd. Det är alltså vers 35 till och med 57 där han talar om hur de dödas uppståndelse går till. Och vi följer ju kapitlet, vi följer ju vers för vers. Så att om du nu får en massa frågor om de dödas uppståndelse, vilket jag kan tänka mig att du får. Det får vi nog alla västerlänningar som ger sig på det här, kanske österlänningar också för den delen. Så kan vi inte ta alla frågor på en gång, utan vi tar det i den ordningen som det står nu. Så den första timmen, eller första timmarna blir det nog, så ska vi bara ägna oss åt det enkla faktum att Jesus Kristus, Jesus från Nasaret, har uppstått från de döda, att han är Kristus. Och sen hur det går till och hur det går till för oss att uppstå från de döda, det får vi ta när vi kommer till den andra halvan. Så tar vi en sak i taget helt enkelt. Det är ju tydligen så att det här var ett bekymmer, får man nog säga, i Korint. Det kan ju knappast ha varit något bekymmer det där att Jesus har uppstått från de döda. För det är ju själva budskapet i den kristna förkunnelsen. Det måste de ju ha hört från början. Det måste ju ha varit det budskapet de har kommit till tro på. Så när Paulus predikade evangelium i Korint på missionsresan där, första gången de hörde om Jesus, så måste de ju ha hört att han har uppstått från de döda. Och när de tog emot Jesus och tog emot budskapet, så måste de ha tagit emot detta att han har uppstått från de döda. Så det kan ju inte ha varit någonting nytt för dem. Utan det är nog snarare det som ligger i förlängningen, hur man ska förstå det här, alltså tolkningar. Och då var det nog som så, vågar jag påstå, att en hel del av dem tänkte sig de dödas uppståndelse, men inte så som kroppslig. För det kunde man ju tänka sig i den hellenistiska, den antika världen. Ja, med Gud, hela gudaväsendet, Zeus och Afrodit och alltihopa vad de heter för något. De levde ju, den andliga världen var ju verklig. Så man kunde nog tänka sig att det fanns ett liv efter detta. Men inte att det skulle vara kroppens uppståndelse. Så därför kan man tänka sig att Paulus har predikat om kroppens uppståndelse. De har kommit till tro på det. Och sen när man har kommit till tro och har lagt sig, så har de börjat omtolka eller vantolka. Så att man säger att man lever vidare på något sätt. Och så kan man ju höra i vår tid också. Och det är inte så konstigt, därför att vi svenskar och västerlänningar, vi är ju ett resultat av, inte av Korint, men av den grekiska filosofin och det grekiska tänkandet. Medan Bibeln är ju ett österländskt tänkande. Så det är två olika paradigm, två olika sätt att se på saker och ting. Men allt eftersom vi avkristnas i Sverige, så kommer det bli mer och mer vanligt. Och det är väl redan kanske helt avgörande. Dels att man inte tror på uppståndelsen alls, men också att man omtolkar den så att man tänker sig att det är ingen kroppslig uppståndelse, utan man lever vidare som någon sorts spöke eller vad det kan vara för något. Sen så fanns det en annan vanföreställning i Korint, vågar jag påstå. Och det är den föreställningen att uppståndelsen redan har ägt rum. Vi ser att Paulus tar upp det i Filipperbrevet, är det väl. Men det finns också här mellan raderna. Att man tänker sig att i och med att man har blivit döpt och uppstått till nytt liv med Kristus och blivit en ny skapelse, så har ju uppståndelsen redan ägt rum. Så de tänkte sig att det nya livet, det eviga livet, hade man redan tagit emot. Och ni vet att i Thessalonikerbrevet skrevs ju bara 5-6 månader innan det här. Där fick man problem med den föreställningen av det enkla faktum att det fanns ju kristna som hade dött. Och de dog ju en efter en. Det var ju ingen som levde för evigt. Då lika lite som nu. Och då uppstod en massa frågeställningar. Men det byggde på det där med att uppståndelsen redan skulle ha ägt rum. Jag tror att det var det. Det har vi varit inne på tidigare, så jag får inte repetera för mycket nu. Men det var nog en del av orsaken till det här med manligt och kvinnligt. Alltså, om ni kommer ihåg det. Vi hade ju en rubrik där. Låt männen vara män och kvinnorna vara kvinnor. Och jag skriver ju en del bloggar, och jag läser en del bloggar och läser en del kommentarer. Och där läser jag ju bloggar där de är chockerade över att man kan tala om manligt och kvinnligt överhuvudtaget. För nu är vi bara människor. Och det där med män och kvinnor, det är nog mera en social konstruktion, säger man. Det är den vanligaste föreställningen. Men det påminner om den föreställning som man hade i Korint. Och då när man hade blivit kristen, så anförde man dopet. Då sa man så här: här spelar det ingen roll om man är jud eller grek, om man är fri eller slav, om man är man eller kvinna. Och i himlen, där har man ju inte kön på det sättet. Då kunde man ju till och med citera Jesus ord. Så att man tänkte sig att, om vi nu går tillbaka till kapitel 15, det dödas uppståndelse. Om uppståndelsen redan hade ägt rum, då spelade det sådana där saker inte någon roll. Utan man levde någon sorts, jag skulle vilja karakterisera som en sorts överandligt liv redan här i tiden. Det var ett grundproblem i Korint. Alltså olika tolkningar av uppståndelsen. Och skulle man lägga till tolkningar som vi har i vår tid, så skulle jag nog vilja säga så här att många av de tongivande teologerna i vår tid, inte minst i Svenska kyrkan, eller tongivande ska vi kanske, det kanske ta i, för att de tongivande vill jag nog kalla för konservativa. Sådana som är troende i ordets, troende kristna i ordets vanligaste bemärkelse. Men det finns ändå framstående teologer som menar att, eller som tänker som så att, ja, uppståndelsen från de döda, det behöver vi inte ha någon uppfattning om. För vi vet ju inte. Alltså, man förnekar inte uppståndelsen från de döda. Men man bejakar den inte heller. För man säger, vi kan ju inte veta någonting om det. Det är ju som det är. Det spelar ingen roll om jag är för eller emot eller vad jag tycker. Det är ju som det är i alla fall. Och eftersom det inte går att förklara rent mänskligt, det är på samma sätt med detta att Jesus skulle vara sann Gud. Eller att, han har uppstått från den döda, det kan vi inte veta någonting om. Eller att han har gått på vattnet, det är ju orimligt. Men jag behöver inte vara emot det, utan jag bara lämnar det därhän. Men då har man ju tömt, så att säga, den kristna tron på sitt kärninnehåll i den meningen att man har sorterat ut det övernaturliga eller det som man uppfattar som övernaturligt. Och vad blir det kvar för urvattnad kristendom av det? Det blir ju inte någon gudomlig kraft närvarande i alla fall. Men så tror jag att många skulle uppfatta det här med det dödas uppståndelse. Skulle du diskutera det dödas uppståndelse med en liberal kristen idag, så skulle du förmodligen få det svaret. Och så skulle du kunna få en variant på samma svar, att ja, men det är sant för dig, skulle man säga. Här har vi tre kristna. En kristen är för uppståndelsen, en annan är emot, den tredje har ingen aning. Alltså, det är sant för dig och det är sant för dig, vi låter det vara så. För vi lever i en postmodernistisk tid där individen har blivit världens centrum. Och det förklarar man på så sätt att allting utgår ju från min hjärna, eller från din hjärna, eller från din hjärna. Du kan inte uppfatta någonting alls annat än från din egen hjärna. Alltså är din egen hjärna utgångspunkten. Och det är ju riktigt. Men på det sättet så har man ju glömt bort eller förnekat eller sett bort ifrån det objektiva. Och man har lagt allting i den egna mänskliga hjärnan. Därför får var en tycka vad de vill, var en får bete sig som man vill och så vidare. Det är det tidevarvet som vi lever i. Och då skulle det här med det dödas uppståndelse inte vara särskilt angeläget. Det spelar liksom inte så stor roll. Men det är ju inte vad Paulus skriver. För när vi nu kommer in på vad Paulus skriver, så utgår han från och han argumenterar utifrån det enkla faktum att Jesus har kroppsligen uppstått från de döda. Detta är en historisk händelse. Och det är en historisk händelse av en sån kaliber så att det förändrar hela vår syn på tillvaron. Det är hans utgångspunkt. Och hur man som kristen kan ha en annan utgångspunkt, det begriper inte jag, om man ska vara ärlig. För då är det inte kristen tro längre. Då är det någonting annat. Jag kanske skulle säga någonting också om den bibliska bakgrunden till det här kapitlet. Alltså när vi läser Gamla testamentet, nu tar jag det här väldigt översiktligt, så ni får ställa frågor i sådana fall, men jag vill ju att vi ska hålla på med texten, så vi ska inte ha allt för mycket runt omkring. Men så här är det, att läser man Gamla testamentet så framgår det ganska klart att det finns inte någon tydlig lära om de dödas uppståndelse. Det vi hittar när vi letar efter de dödas uppståndelse i Gamla testamentet, det är till exempel, om vi går så långt tillbaka vi kan, så är det till exempel om Henok. Det är första Moseboks femte kapitel, alltså väldigt tidigt, så står det att Henok, han bara försvann. Och han togs upp i gemenskapen med Gud och sen dess har ingen sett honom. Så står det. Eller det finns den där berättelsen om profeten Elia och profeten Elisa som uppväckte några döda barn. Det var till änkan som hade förlorat sin son och så uppväckte profeten det här barnet. Men de tidiga berättelserna om det dödas uppståndelse, det kan man inte klassificera som att det var en allmän tro på den tiden eller att det skulle vara en lära i Gamla testamentet. Snarare får man nog karakterisera den typen av texter, för de är några stycken, som exempel på att Gud är mäktig att göra vad han vill, till och med uppväcka folk från de döda. Så den tanken måste ju finnas. Det judiska folket har alltid haft den tanken att Gud är allsmäktig. Han som har skapat himmel och jord. Han kan göra vad han vill. Så det är ju inte långt borta, även om det inte är något uttalad lära. Sen så kan man se då i Gamla testamentet, för Gamla testamentet, de allra äldsta texterna, de går tillbaka till 1000, 1100, kanske 1200 beroende på hur man ser på det här då, före Kristus. Då skrivs ju Moseböckerna. Det finns ju de som menar att Moseböckerna är skrivna av Moses. Och så finns det de som menar att det är skrivna av hans lärjungar. Det spelar ingen roll, va? Men vi hamnar där på 1100-talet, 1200-talet före Kristus. Och det är de äldsta böckerna, lagen, Toran, Moseböckerna. Och sedan så kommer ju det som kallas för skrifterna. Och sedan så kommer profeterna. Så det har lite olika tillkomsttid. Skrifterna, alltså Saltaren, Ordspråksboken, Höga visan. Och, inte Höga visan, men Höga visan förresten också. På 1000-talet före Kristus. Och då är det lite senare. Och sen de profetiska texterna. Jesaja var ju på 700-talet. Och den yngsta är väl Mika och Amos och de här. De är kanske på 400-talet före Kristus. Så det betyder att gamla testamentets skrifter är tillkomna på, låt säga, 1200 till 400, alltså den 700-800 år. Och lägger man dem i en kronologisk ordning så kan man se att det finns en viss utveckling när det gäller tron på de dödas uppståndelse. Så det verkar som att det har blivit tydligare och tydligare. Jag ska visa exempel på det. Om du tittar i Jobs bok, Jobb är ju precis innan Saltaren, och då är vi ungefär 1000 före Kristus. Så kan man se hur Jobb uttrycker tron på de dödas uppståndelse. Och vi kan läsa både i 14 kapitlet och 19 kapitlet. I det 14 kapitlet, vers 10, så säger Jobb, för det här är ju hans tal. Och i det här talet så säger han ifrån vers 10, alltså Jobb 14:10. Men när en man dör ligger han där. När en människa ger upp andan, var är hon? Som vattnet försvinner ur sjön och en flod sinar och torkar ut, så lägger sig människan och står ej upp igen. Först när inte himlen mer finns vaknar hon och reser sig från sin sömn. O, att du ville gömma mig i dödsriket, dölja mig till dess att din vrede upphör, sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig. Kan en människa få liv igen som en gång dött? Frågetecken. Då skulle jag hålla ut i min mödas tid till dess att min avlösning kommer. Det räcker om vi läser så långt. Den föreställningen som fanns när Jobb säger, håller det här talet, var nog den att kunde vara så att människor fortsatte efter döden. Man kom till dödsriket, och i dödsriket där lever man i skuggtillvaro. Det är inte något värdigt liv egentligen. Det är en skuggtillvaro. Allting, man beskriver det som att allting går så långsamt och en del sover och det händer ingenting och så vidare. Men det är någon typ av existens. Men Jobb uttrycker också det. Tänk om det hade funnits liv en gång. Han frågar, kan en människa få liv igen som en gång dött? Och om man kan få det, då skulle jag kunna hålla ut i min kamp. Men kommer man sen till 19 kapitlet så ser man den här utvecklingen i Jobs bok, redan i Jobs bok. För i 19 kapitlet så står det vers 25. Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött få skåda Gud. Jag skall själv få skåda honom med egna ögon, skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta. Och sen om vi bläddrar fram då ett par 300 år till Jesaja kapitel 26. Då ser vi att där har tron på de dödas uppståndelse blivit tydlig. Därför Jesaja 26, och nu läser vi inte så mycket då, va? Men jag läser bara en enda vers, 19. Där skriver profeten: dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, alltså i dödsriket. Ty din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Alltså dina döda ska bli levande igen. Mina döda kroppar ska uppstå. Så där är det tydligt utsagt. Och går man sen ytterligare några hundratal år fram till Daniel, så kommer vi till boken Daniel kapitel 12. Det sista kapitlet i Daniels bok. Och Daniel, han var då på 600-talet. Där står det i kapitel 12, vers 2: de många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Och sen är det så att ungefär vid den här tiden, eller kanske lite senare ändå, så uppstår det som sedan skulle bli det fariseiska partiet. Och fariseerna, också på Jesu tid, de trodde på det dödas uppståndelse. Men det fanns också ett annat parti, saddukeerna, som hade den politiska och religiösa makten. De trodde inte på det dödas uppståndelse. Så det är inte helt klart ens på Jesu tid. Och Jesus får ju också frågan, nu slår vi inte upp de där bibelställena, men ni känner igen det. Jesus får ju också frågan om de döda uppstår. Och Jesus bejakar ju det. Ganska tydligt. Man ska säga att han gör det indirekt, men jag tycker han gör det ganska tydligt. För att inte tala om hur tydligt det är när han själv uppstår från de döda. Om du tittar, vi kan ta en vers till också. I Apostlagärningarna 23. Där står nämligen det som jag säger också. Vers 8. Apostlagärningarna 23, vers 8. Det är Paulus som håller tal. Och då konstaterar han bara i vers 7: det utbröt en strid mellan fariseerna och saddukeerna, och de församlade delade sig i två läger. Saddukeerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Så är det. Och Jesus bejakade det dödas uppståndelse, och framförallt så uppstår han ju från de döda själv, och han visar sig för sina apostlar. Det här beskrivs som och bekänns som en historisk händelse, och det är den händelsen och endast den händelsen som förändrar världshistorien, som ger sig en helt nytt ljus över skrifterna och som förändrar vår världsbild. Och för Paulus så är det här så omvälvande. Så att när han skriver sina brev som vi har gått igenom, så är det ju uppståndelsen är ju det ljus som ligger över alla breven. Och det kastar också ljus över Gamla testamentet. Så plötsligt så finns det ganska många verser i Gamla testamentet som åtminstone tolkas som eller förstås som i uppståndelsens ljus, som om de handlade om uppståndelsen. Jag ska visa något exempel. I Saltaren 16. För när man sen inte bara i breven utan i den kristna förkunnelsen predikar om Jesu död och uppståndelse, då citerar man ju från skriften. Och de vanligaste bibelställen från skriften som man citerar, det är från Saltaren 16, vers 8 till och med 11. Det är alltså en psalm av David, och det är 1000 före Kristus. Då säger David i vers 8: jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg och så vidare. Det där citeras av Simon Petrus på predikan som han håller på pingstdagen. Jag tror att om ni håller kvar fingret där i Psaltaren så ska jag läsa vad han säger i sin predikan. Det är alltså Apostlagärningarna 2 som han håller sin predikan. Då säger han i vers 34 när han kommer så långt. Ja, vi får nästan ta vers 32. Det är denne Jesus, predikar Petrus, som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger, Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Ja, just det, där var från vi får gå tillbaka där, men vi ska se här nu. Det var vers 25 som jag skulle ha citerat egentligen. För i vers 25, David säger med tanke på honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla och så vidare. Det var det jag läste i Psaltaren 16. Och sen längre ner det jag läste i sin helhet. Det är från Psaltaren 110. Vi slår upp Psaltaren 110. Det är också en sån där vers som kommer igen på flera ställen i Apostlagärningarna. Som de första kristna gärna citerade. Psaltaren 110, vers 1. Herren sade till min Herre. Alltså det är också kung David som skriver det här. Herren, det vill säga Gud Fader, sade till min Herre, det vill säga till Jesus Kristus. Sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här och så vidare. Det handlar alltså om Jesus som sätter sig på Faderns högra sida och som ska regera, ha hela jorden som en fotapall och som ska regera som sagt över alltihopa. Sådana bibelställen som från början handlade om kungen i Israel handlar nu om kungarnas kung i Israel, handlar nu om Messias som är ju kungen i Israel och inte bara Israel utan hela världen. Så på det sättet så får man nytt ljus över skriften. Men allt det där nya ljuset, låt mig få säga att det är som en nytolkning, men ändå inte därför att det gör att man upptäcker de här verserna. Nu börjar man få den rätta förståelsen, skulle vi säga, utav de här verserna i Gamla Testamentet. Men de är ju helt beroende av att Jesus har uppstått från de döda. Det är ju det som är nyckeln till alltihopa. Annars kan man inte se det. Så för Paulus är det här hur viktigt som helst. Nu går vi tillbaka till första Korinthierbrevet 15. Jag inser att vi har ju inte ens börjat läsa texten ännu. Men nu måste vi titta på den texten och då är det så här. Jag sa det att den första huvuddelen, det är ju verserna 1 till och med 34. Men vi kan ju inte läsa det i ett streck utan vi måste ta det i delar. Och den första delen av huvuddelen, det är verserna 1 till och med 11. Där får vi höra den apostoliska förkunnelsen. Där får vi veta vad de predikade och vad de bekände. Sedan i vers 12 till och med 19 så tar han upp det här frågan hur det skulle vara om Jesus inte har uppstått. Det som förmodligen var en del av problemet i Korint. Så i vers 12 är lite nyckelvers här till första huvuddelen. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Det är ju själva kärnproblemet. Sen i verserna 20 till och med vers 28 så talar Paul, då går han tillbaka till uppståndelsen från de döda och talar om den slutliga segern. Alltså det som ska ske när Herren Jesus lägger allting under sitt herravälde. Det har han ju gjort redan genom sin uppståndelse, men mera principiellt för ondskan och förgängelsen, och det finns ju fortfarande kvar. Men det ska ju ta slut och då ska Herren Jesus fullborda det som han har påbörjat. Det är verserna 20 till och med 28. Och sen är det en uppmaning ifrån vers 29 till och med 34. Eller du ser det särskilt i sista versen där, 34, om hur vi ska tänka och leva. Men som sagt, vi får ta lite grann i taget. Så att nu gör vi som så att jag läser först verserna 1 till och med 4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Ta med femte versen där också. Nu är det så här att ni ska lägga märke till vad Paulus säger i första versen. Han säger evangeliet som jag predikade. Och sen säger han i vers 2 orden som jag förkunnade. Evangeliet som jag predikade, orden som jag förkunnade. Det verkar här som att det finns en fast formulering, vissa bestämda ord när man ska beskriva budskapet. Han skrev ju, som ni vet, första Thessalonikerbrevet innan. Om du slår upp i första Thessalonikerbrevet, så ska vi se. Det här skrev han ju innan. Det var ju, första Thessalonikerbrevet räknas ut av de flesta som det första utav alla Paulusbreven. Vi tog Galaterbrevet först, men annars är det första Thessalonikerbrevet. Och där i första Thessalonikerbrevet, där säger han i kapitel 1, vers 10. Och vänt, vi får se nu. Ja, de omvände sig i vers 9 för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Då har det kapitel 4 också. Nu ringar jag alltså in och visar er vad som är själva kärnbudskapet. Fjärde kapitlet, vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Eller kapitel 5, vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Så du ser att det finns i första Thessalonikerbrevet, och det är det här som blir ännu tydligare nu i första Korinthierbrevets inledande versar på 15 kapitlet. Det är alltså väldigt tydligt att kärnan i alltihopa, det är Jesu Kristi död på Golgata kors som sker för vår skull, som sker för, som ett försoningsoffer för våra synder, och det är hans uppståndelse från de döda. Jag vet att det här är självklarheter för er som lyssnar, men det måste sägas i vår tid. För det är en historisk händelse vi pratar om. Det är inte liksom religiösa ord eller tomma ord, utan det här är verkligheten. Och ni ser att han säger sig också i Thessalonikerbrevet att vi är intagna i detta. Och inte bara vi, utan också de som har dött, alltså i tron. De som är insomnade i Kristus är också intagna i det här. Så vi är intagna i hans död och i hans uppståndelse. Och det är ju det som sker vid dopet, och det är det som sker på ett fullkomnande sätt när vi lämnar det här jordelivet, när vi lämnar den här kroppen, när vi begravs, eller om vi nu inte dör, för det är inte säkert att vi ska dö allihopa. Det kan vara så att Jesus kommer tillbaka och då ska vi förvandlas i ett nu. Då hinner vi inte dö, utan vi blir förvandlade. Våra kroppar blir förvandlade. De som har dött, de uppstår med nya kroppar. Det kommer vi in på sedan. Men vi är intagna i Kristi död och uppståndelse. Fattar ni vad det skulle betyda om man inte har uppstått från de döda? Då är det bara det är ju bara blaha blaha alltihopa. Vilket ju Paulus också konstaterar när vi kommer så långt. Så det här är viktigt att han har med sig. Och den här själva kärnan med hans död och hans uppståndelse, det kallas på teologiskt språk för kerygmat. Kerygma och kerysso. Kerysso är själva förkunnelsen. Kerygmat är själva budskapet. Det som ropas ut. Budskapet som ropas ut. Själva kärnan. Det är Jesu Kristi död och uppståndelse. Död för dina synder, uppståndelse för att du ska få ett nytt hopp, ett nytt liv. Det är själva kärnan. Titta i Romarbrevet också, vi kan ta det. Det är visserligen skrivet efteråt, men så ni ser hur pregnant, hur träffande han är när han säger det här. Det är alltså orden som jag förkunnade. Det finns förmodligen en fast formulering. Precis som vi har det i trosbekännelsen som kom några hundra år senare. Men i alla fall, där har du samma budskap. Du fixerade vid bestämda ord. Och i Romarbrevet, det fjärde kapitlet, sista versen. Ja, vi kan ta de två sista verserna. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Där har du det igen. Men det finns en sak som jag skulle vilja, nu ser jag att tiden drar iväg, men vi har en kvart till åtminstone. Men en sak som jag skulle vilja, tillbaka nu till 15 kapitlet. Det står så här i andra versen. Genom vilket ni blir frälsta. Om, i slutet på andra versen, ni håller fast vid dem. Så det gäller inte bara att höra de rätta orden, att ta dem till sig, att sätta sin lit till dem så att säga en gång för alla, utan Paulus säger att man ska hålla fast vid dem. Inte bara bli en kristen utan förbli en kristen. Det betyder alltså att de här orden är inte dogmatik i den meningen att det bara är en bekännelse vid vissa ord, utan det är mer än så. De här orden, speciella orden om hans död och uppståndelse, den här fasta formuleringen, kärnan, är liv. Så att ta emot de orden är att ta emot ett liv. Alltså inte tomma ord, utan ett liv, ett livsinnehåll. Och det är ett ord som lever inom oss under hela jordelivet och som sedan förverkligas när vi ser honom sådan som han är. Men det var tydligen just det som var bekymret i Korint. Att man hade tagit emot orden, man hade hört dem, men sen hade man kanske till en början vantolkat och sedan så har man kanske gett upp det helt och hållet och ändå fortsatt att till det yttre vara en kristen. Klart det blir problem i församlingen. Och det är plötsligt en helt annan världsbild. Så de här speciella orden, själva budskapet, har att göra med helgelsen, har att göra med din och min uthållighet, har att göra med vår livsstil. Det präglar alltså hela vårt liv. Jag har förvånat mig över mig själv. Och det här är inte något skryt, utan det här är att jag är förvånad. Men jag känner att tron brinner inom mig. Och då har jag burit på det i 40 år. Nästan 50 år. Jag kan inte fatta det, om jag ska vara ärlig. Att det är möjligt. Synnet inte när man anställer Svenska kyrkan, det blir extra svårt. Alltså det för mig är någon sorts gudsbevis nästan, ett levande trosbevis. Men jag har ju träffat många andra och jag har tänkt tanken om mig själv också. Tänk om elden falnar. Tänk om glöden slocknar, det försvinner helt och hållet. Det är en hemsk tanke. Men det ställs på sin spets. Är hans död på Golgata för min skull? Betyder hans uppståndelse att han kommer att fullkomna mig på den dagen? Det är det handlar om. Och jag kan inte säga att det inte är så. Jag har umgåtts för mycket med honom kanske, eller trängt för djupt i ordet för att kunna liksom skjuta bort det. Och även om jag skulle försöka skjuta bort så finns det där ändå. Det är på det här sättet. Och det förnyas också egentligen i varje gudstjänst. Inte minst vid nattvardsgången så förnyas ju det här. Det är ju den himmelska måltiden. Visst kan det finnas mer än en högmässa då jag inte känner så. Men vad har det med tronens grund att göra? Det finns å andra sidan tillräckligt många högmässor och mässor då jag också känner så, upplever så. Det är fascinerande, men det visar ändå att det har med livet att göra. Och jag tror att det är på den här punkten som vi behöver förnya oss. Förnyelse i den heliga ande, vad är det för något? Förnyelse i den heliga ande kan inte bara att jag lär mig några nya sånger eller går till en annan församling eller vad det nu kan vara för något. Det måste ju ha med det här att göra. Förnyelse i den heliga ande måste ju ha att göra med själva kärnan i den kristna tron. Det är den som förnyas. Förnyelse är inte att få en ny psalmbok eller en annan bibelöversättning. Utan förnyelse, det är någonting som rör oss på djupet. Förnyelse i den heliga ande. Och det behöver vi hela tiden. Nyckelordet i den här trosbekännelsen, de här 11 verserna, jag har inte bara de 11 verserna utan jag har ett antal versar. Det är ordet Kristus. För Jesus från Nasaret, han hette ju inte Kristus, utan Kristus, som ju är en översättning från det hebreiska Messias. Det är samma ord, den smorde, Messias och Kristus, den smorde. Det är ju snarast en titel. Det är ju den personen, den titeln och den personen som Gud skulle sända, som skulle vara han själv, som träder fram och visar sig för oss. Kristus. Den som man väntade på. Det här ordet Kristus använder Paulus nu i vers 3. Kristus dog för våra synder. Nu stannar jag inte upp för det har vi inte tid med. Jag bara räknar upp vilka versar det är. Vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Det är åtminstone 12 gånger så kommer ordet Kristus tillbaka, va? Alltså Jesus från Nasaret har som historisk händelse inte bara dött utan också uppstått därför att han är Kristus. Han är sann människa, sann Gud. Det här hör till själva budskapet. Det är det här som skulle ljuda i varje kristet radioprogram och tv-program och i varje predikan. Ingenting annat. Sen så, om du tittar då, vi är fortfarande på de där 4 första verserna, så kan man se att själva budskapet, kerygmat, det består av att Jesus är Kristus och det han har gjort är 4 saker. För det första, han dog för våra synder. För det andra, detta skedde enligt skrifterna. Så det är en händelse som fullbordar de gammaltestamentliga skrifterna. Det finns där nedlagt. Det finns många bibelställen, och vi går inte igenom det, men vi noterar att detta använder Paulus som ett sorts argument. Att det sker enligt skrifterna. För det tredje, han blev begravd. Och för det fjärde, han uppstod på tredje dagen. Så där har du själva budskapet. Och jag kan säga det också när det gäller den grekiska texten, att när det står att han dog för våra synder, att han blev begravd, så används en tempusform som heter auristus på grekiska. Auristus är ju dåtid eller imperfektum. Men auristus är inte bara imperfektum, utan det talar om för oss också att det är en engångshändelse. Det talar om att det är avslutat. Det är en markering för att det är avslutat. Så det är en händelse som har ägt rum och som har betydelse, som inte kan upprepas eller behöver upprepas. Och det andra som ska sägas är om grekiskan, det står så här att han uppstod i fjärde versen. Där är det faktiskt passivum i den verbformen. Det betyder att det skulle egentligen översättas med att han uppväcktes. Det är alltså inte så att Jesus Kristus uppväcker sig själv, utan han dör och blir begraven. Uppståndelsen har att göra med Gud Faders allmakt. Han uppväcker sonen. Så sonen är helt utlämnad. Han uppstår inte i egen kraft, så att säga, utan det är Gud Fader som uppväcker honom ifrån de döda. En gåva till honom. Och det säger jag dels därför att det står så tydligt i den grekiska texten, men också därför att så måste vi ju tänka om oss själva. Men vi uppstår ju inte i egen kraft den dagen, utan vi är helt beroende på att han uppväcker oss från de döda. På något annat sätt kan det inte gå till. Och här ställs ju tron verkligen på sin, alltså det prövas ju verkligen på höjden av sin förmåga. Vågar vi tro det om Gud? Och om vi vågar tro det om Gud, det är klart, då påverkas ju hela våra liv. Nu talar vi om själva nerven i den kristna tron. Det mest underbara i den kristna tron. Ett levande hopp. Födda på nytt till ett levande hopp. Det sägs det om, jag tänker särskilt på en profet i Finland som heter Paavo Rutsalainen. Jag kommer inte ihåg nu, han måste ha levt på 1800-talet någon gång i nyevangeliska väckelsen. Han var verkligen en andens man. Men han skakades ju också, han prövades ju också naturligtvis på alla de sätt. Och så sägs det om honom när han låg på sin dödsbädd. Han hade inte många minuter kvar. Så säger hans hustru till honom, men Paavo, du har väl tron på Jesus kvar? Och då säger han så här, tig kärring, jag har ingenting kvar, nu måste Jesus gripa in. Och så dog han strax efteråt. Alltså han kunde inte ens, vi har inte ens tron i slutänden, utan vi blir helt beroende av att Kristus uppväcker oss från de döda. Så det är inte utav egen kraft på något sätt. Nåja, det där var det, ja. Nu har vi inte så mycket tid kvar. Vi, som vanligt hann vi inte så långt som jag hade hoppats. Det var för lång inledning. Men vi kan ha med det här ändå, att han dog för våra synder. Och det hör vi ofta, att Jesus dog för vår skull. Och jag tror att det är svårt för folk att begripa det där. Vad betyder det egentligen? Och vi brukar förklara det med, och det är ju riktigt, va? Utifrån skrifterna så är det ju ett ställföreträdande offer. Det vill säga, han dör i vårt ställe. Vi är ju de som skulle hänga på korset. Syndens lön är döden. Vi kommer alla att dö. Men vi kommer inte att döden dö. Alltså, vi kommer inte att dö den eviga döden. Och det beror ju på att Kristus har dött i vårt ställe. Han blir förenad med oss i vår död. Han blir ett ställföreträdande skuldoffer. I Gamla testamentet så offrade man ju djur för sina synder och så. Men inget offer var ju fullkomligt. Även om man offrade många djur så var det inte fullkomligt. Men när Kristus, när Gud själv ger sitt liv, då kan det inte finnas några fler offer efter det. Utan då är synden försonad i hans död. Men hur många människor begriper det? inte så många har en känsla av, men inte desto mindre så är det så det förstås i skriften. Men en annan sak som jag tänker på, han dog för vår skull. Då tänker jag också så här att det var vi som dödade honom. Ibland kan man höra det. Vad är det för en Gud som du tror på som dödar sin egen son? Har ni hört det också någon gång? Då när jag tänker efter så blir det så här. Nej, det var inte Gud som dödade sin egen son. Det var vi som dödade honom. Genom våra synder så korsfäster vi Kristus. Sen att det sker med Gud faders goda minne eller att han låter det samverka till det bästa, det är liksom en annan sak. Det är vad han gör. Men det onda, det är det som vi som människor står för. Jag tror den där berättelsen när Abraham ska offra Isak och så blir han hindrad. Och det kan läggas ut den där texten på lite olika sätt. Men jag brukar tänka så här bland annat när det gäller den texten. Det här sker inte därför att Gud är grym. Utan det sker därför att Gud vill visa att han inte dödar. Det fanns i de andra religionerna runt omkring så fanns det ju människooffer. Där kunde man offra människor. Men i det här fallet så offras ju inte Isak. Vi har en Gud som inte offrar människor. Det är vi människor som offrar människor. Och när Jesus Kristus lever ibland oss så offrar vi honom. Det är vi som dödar honom genom vår ondska så får honom korsfäst. Inte Gud. Gud är den som uppväcker honom. Jag tror att inte bara att det kan vara svårt för vanligt folk att begripa det där. Utan det kan det vara också för kristna. Men det är liksom själva kärnan i det hela. Det är någonting som vi borde tala mycket oftare om. Tränga in i mysteriet. Om denna världens makter hade vetat vad som hände när Jesus dog och uppstod. Eller att vad som skulle bli resultatet av det. Där läste vi ju i vår andra kapitlet, om jag minns rätt. Då hade inte den här världens makter korsfäst Kristus. Men eftersom den här världen i sin ondska är så förblindad och inte vet vad den gör, så korsfäster man Kristus. Men Gud vet, Fadern vet bättre. Gud har sista ordet, helt enkelt. Och han uppväcker honom ifrån det döda. Självklart också till sist då så handlar det om en kroppslig död. Alltså hans skuldoffer är inte och hans lidande och korsfästelsen, det är inte någonting korset, det är inte någonting som är en filosofisk idé som svävar fritt i luften, utan korset är nedslaget i jorden. Och det är en människa, en sann människa med av kött och blod som ger sitt liv på Golgata kors. Det är så historiskt det kan vara. Det är så kroppsligt det kan vara. Det här följer sedan med också, inte bara i Korintsebrevet utan också i den fortsatta kyrkohistorien, att i den judisk-bibliska miljön som vi är representanter för, där kommer all andlighet att materialiseras. Tron blir gärningar. Gud blir människa. Och du och jag när vi helgas, vi blir mer och mer mänskliga. Mer och mer människor. Till skillnad ifrån den grekisk-hellenistiska världen. Där allting bara blir andligare och andligare. Där man inte tror på kroppens uppståndelse. Där tror man på att själen lever vidare på något sätt. Men det är inte biblisk tro, utan biblisk tro är knuten till det kroppsliga. En kroppslig död, en kroppslig uppståndelse. Amen.